Hej och välkomna till Sparpepp, podden där vi peppar dig kring privatekonomi och sparande. Jag heter Rike Papeno Polo och som vanligt så har jag med mig Nordeas privatekonom Anders Stenkrona.
Hej!
Hej Anders!
Härligt att vara här.
Ja, är det bra med dig?
Det är jättebra tack. Det är en fin härlig dag. Min brors son disputerade idag på KTH. Fantastiskt intressant.
Oh, vad spännande. Ja. Vad var ämnet?
Jag begrepp nästan ingenting. Det handlar om radar. Radarteknik och signaler och sånt där. Det var mycket spännande.
Mycket spännande. Härligt. Idag så har vi en gäst med oss här i studion, Anders. Mm. Ja, vi säger välkommen till Aldin Hosni.
Tack, Erika.
Vad kul att du är här. Vi är så himla glada att du vill besöka oss. Du bor i Eskilstuna, eller hur?
Mm, det stämmer. Jag bor i Eskilstuna.
Och är en Nordea-kollega till oss.
Nordea-kollega och jobbar på företagsavdelning som kundföretagsrådgivare.
Ja, välkommen.
Välkommen. Och i slutet av avsnittet, då är det även dags för ett nytt begrepp. Så missa inte det.
Just det, då ska vi prata om portföljförvaltning. Det blir mycket spännande.
Väldigt spännande. Men kan inte du berätta lite grann om vem du är och din bakgrund? Mm,
absolut. Aldin heter jag, 25 år gammal. Och jobbar som sagt på kundföretagsrådgivare på Nordea. Mitt liv verkligen varit en utmaning sen jag var 13 år gammal. Där jag inte direkt kunde uppleva det var andra ungdomar upplever idag. Så idag är jag här, 25 år gammal, född i Damaskus, Syriens huvudstad. Flyttade till Sverige för cirka 11 år sedan. Och jag är en person, precis som många andra, med olika drömmar som man vill uppfylla någon gång i livet. Min första dröm var att bli astronaut. Tills kriget 2011 började i Syrien. Jag och min familj bodde i huvudstaden. Och där var det mer att även om kriget händer så är vi trygga händer. Liksom. Det är huvudstaden. Inget kommer komma dit och börja bomba runt och lite sådär. Situationen blev bara värre och värre. Så jag minns en gång i tiden var jag med några kompisar och spelade fotboll på gatan. Och så hörde jag att det smällde till. Och när det smällde till så man är som barn nyfiken liksom, om vad som har hänt och varför det har smält till. 10 minuter efter så ser man ambulansbil. Och vi bodde i så pass tajta gatorna så att man kunde springa en ambulansbil och kolla hur det ser ut. Liksom. Min pappa och mamma var hemma och de trodde att jag var ute och lekte med mina kompisar. Så tog jag valet att springa efter ambulansbilen för att se om vad som har hänt.
Vilket år var det här?
Det här var mellan 2011 och 2012.
Och då var du hur gammal då?
Då jag var 13 år. Ja. Mm. 13, 14 ungefär. Så.
Hade du några kompisar med dig då också?
Mina kompisar sprang inte.
Nej, okay.
Så då, jag, du sprang själv?
Ja, precis. Jag var väldigt nyfiken.
Du var så lockad av händelsen utan att förstå faran kanske?
Alltså jag är alltid den personen i familjen som är mest nyfikenhet. Liksom. Jag vill veta vad som har hänt. Jag vill kunna utforska mer. Och ibland är det bra. Ibland kan det vara dåligt. Som den här situationen. Liksom. Mm. Och då valde jag att springa efter ambulansbilen. En av mina kompisar försökte övertala mig. Nej, vi går hem. Jag bara, nej, jag måste titta vad det är. Liksom. Och när jag sprang efter bilen. Jag minns att 300 meter. Cirka 400 meter. Innan jag kom till platsen där det smälldes. Så märkte jag att det blev en till explosion. Och det var exakt typ bokstavligen 300 meter från där jag var bakom ambulansbilen. Ambulansbilen stannar och jag får sån trick i mina öron. Mm. Och det där tricket minns jag. Idag minns jag hur hård det var. Alltså jag kunde inte höra något. Då försökte jag ställa mig mot en vägg. Det var väldigt dammigt eftersom husen eller där vi bodde det var mer folk byggde olagligt och vissa byggde hus över varandra. Och det var lite... Själva, hur ska jag förklara, hur man har byggt var inte tillräckligt lagligt. Liksom.
Men var det som lägenhetshus? Eller var det som...
Vissa hade lägenhetshus och vissa byggde typ egen hus av stenar. Och, ja.
Och var det här en bomb som kom från ovan eller var det en bomb som sprängdes
på
marken?
Det här, om jag ska vara mer specifikt, efter vi fick prata med varandra om vad som hänt, så var det en bombingenjör som bodde där. Och regeringen ville bli av med honom.
Oj.
Så har de valt att bomba honom bland andra folk. Och det var sorgligt. Så som sagt, jag står på sidan av en vägg och försöker typ luta mig bak för att jag fattar inte vad som hänt. Jag hör ingenting längre. Det var väldigt dammigt. på grund av som sagt husen som har rasat. 5 minuter efter så springer folk.
Men du kunde behålla lugnet och observera snarare än att springa iväg i panik. Eller hur alltså, betedde du dig?
Jag hade panik, men eftersom du har inte upplevt det här tidigare, Anders, så blir det chockande där du står och bara står still och kollar på människorna som springer ner.
Ja. Men förstod du vad som hade hänt?
Jag förstod inte. Alltså, jag var så pass liten att jag inte fattade typ. Jag vill inte gå in direkt på scenerna som jag har sett, för det är jätteobehagligt för lyssnarna.
Ja.
Men helt plötsligt får jag en hand som tar mig liksom från min tröja och säger spring hem. Och hur jag sprang hem, så jag minns ingenting. Jag minns bara att jag bara rushade liksom.
Mm.
Kom hem, min familj var hemma. Min pappa, han var helt chockad, för att där vi bodde, alla känner alla. Så någon hade ringt till dem och sagt att din son var på plats där. Och han vet inte liksom om jag lever eller om jag har dött.
Åh, hjälp.
Och så kom jag hem. Första reaktionen av min pappa var inte den bästa reaktionen. Alltså man såg i hans ögon att han har gråtit. Så efter det där, jag kunde inte sova på en vecka. Jag minns scenerna liksom, och som ett barn.
Oh.
Vad är det som händer liksom? Vad händer de här människorna? Vad har de gjort? Så jag tror det var 20 personer som hade dött, och flera personer med allvarliga skador. Här bestämde farsan att nu kan vi inte vara kvar här i Syrien. Det går inte. Eftersom till och med huvudstaden, där det ska vara säkerhet. Och, så efter en vecka... Vi fick inte ens säga hej då till resten av familjen. Liksom. Vi fick inte säga. Vi visste inte hur länge vi kommer vara utomlands. Så vi åkte direkt.
Men det här är sånt enormt beslut. Alltså han bestämmer sig att det här är för farligt. Nu måste vi gå. Och vad får man med sig då? För jag tänker, ni lämnar allt.
Alltså, du har säkert barn, Anders.
Ja.
Och du vet hur det känns när du vet att ett av dina barn...
Jag hjälper.
Har hamnat i en situation där du har kunnat, alltså, du kunde bli av med honom.
Mm.
Du tänker inte, vad ska jag ta med mig liksom?
Nej.
Du vill bara ruscha ut.
Nu sticker vi liksom.
Måste göra någonting.
Precis, och jag kommer inte, min familj är inte direkt högklassmänniskorna, så vi är inte heller fattiga, men min pappa har jobbat och sparat resten av sitt liv. Och där kommer vi i det här med sparandet. Just. Hade inte min pappa sparat pengar, ingen av oss hade haft råd och lämna landet. Och jag är väldigt tacksam över det här. Så jag har inte direkt lärt mig av mina föräldrar. Varför ska man spara? Men det jag vet är att spara pengar. Det kan komma nödvändiga situationer där du kommer vara i behov av pengar. Och om du inte har pengar, ingen annan kommer sträcka handen och säga varsågod, jag ska hjälpa dig med det här. Vi lämnade allting. Jag minns fortfarande att jag hade 3 favoritkatter som jag fick också lämna. Och det var väldigt sorgligt. Jag är en sån som älskar djur, speciellt katter.
Jag gillar också att ha en katt. Ja, men man blir fast, det blir som en familjemedlem. Men hur många var ni i familjen? Det var du och din föräldrar?
Det var jag, mina föräldrar och en liten syrra och min lillebror. Men vi tog med oss min gammal farmor. Och min faster och hennes dotter.
Okej, så de närmaste i familjen?
Tyvärr har vi inte råd att ta ut alla.
Liksom. Nej, men så 7 personer, det är en ganska stort gäng bara det.
Det var riktigt stor gäng att lämna landet. Så på vägen till flygplatsen så visste vi att alla som försöker fly landet, man blev skjuten liksom.
Hur mycket exponerades du av hur svårt det var att komma därifrån? Eller var det svårt?
Det var svårt. Det svåraste man kunde göra liksom, att fly ett land som är under krig. Så på väg till flygplatsen fick vi information att det är en risk. Liksom, för att det finns rebeller och det finns regering som krigar. Och de tänker inte direkt på vem som sitter i en bil som försöker fly landet. Så skjuter de mot bilen.
Mm.
Så på vägen till flygplatsen, det var typ som en krigszon. Alltså bilar som åkt ur från vägen och människor ligger på marken. Och jag gör som ett barn, sitter och kollar från fönstret. Liksom, och min mamma säger, kolla inte, titta inte. Det där var sista scenen som man såg innan man lämnade liksom Syrien.
Du var 12-13 år, så var det 10-12?
Ja, jag var mellan 12 och 13.
Hur förstod du allvaret? Eller såg det mest ut som en film? Eller hur tog du det?
Allt såg ut som en film. Men eftersom jag har varit med och sett den där explosionen. Då då förstod jag direkt att det här är en verklig film. Där jag kan verkligen bli skadad. Min mamma kan bli skadad. Min lilla syster kan bli skadad. Så jag hade rädslan i mig. Men fortfarande, tack vare den där rädslan, tack vare hur jag, vad jag upplevde, idag är jag starkare än någonsin liksom. Men det är något som jag skulle aldrig välja, att mina barn ska uppleva det där.
Nej. Och vad hände, för du sitter ju här i Sverige idag. Mm. Ni lyckades, ni kom med ett flygplan.
Vi kom med flygplan, men vägen till Sverige var inte enkelt. Vi har fått vara på andra länder där vi har flyttat runt från en lägenhet till en lägenhet. Jag har inte haft, alltså jag har inte haft min utbildning precis som alla andra. Så det där var utmaningen. Jag ville plugga, jag ville gå till skolan. Men du är så pass begränsad tills du kommer till slutdestinationen som är Sverige.
I vilka andra länder har du varit i då innan du kom hit?
Jag har varit i Jordanien. Sen var vi tvungna att flytta till Österrike.
Så ni började med att ta er till Jordanien? Okej.
Det fanns inget direkt flyg som flyger, nej, alltså från Syrien till andra länder. Eftersom krig och majoriteten av flygplatserna kommer inte välja att ta emot syrier.
Och jag antar att pappa kanske inte hade Sverige i sikte utan han var bara bort. Eller hur tänkte...
Farsarna tänkte i början bara bort. Men i Jordanien så har du inte heller så bra framtid för dina barn. Mm. Vi försökte på alla möjliga sätt. Vi försökte ansöka via vad man kallar UN. Men det var, man fick vänta alldeles för länge. Så det sista var farsan hade sparat. Det var cirka, jag tror, 800 000 kronor.
Oh, det var en stor summa.
Det var en riktigt stor summa, skulle jag säga. Men den där summan bara försvann. För att vi behövde verkligen ta oss ur. Och då blev det, på något sätt fixade vi en person som hjälpte oss att komma till Sverige. Men på bekostnad liksom, inget gratis. Som sagt, ingen skulle aldrig hjälpa dig gratis om du inte har dina egna sparande pengar.
Men under vilken tidsperspektiv pratar du? Skedde det här under ett år eller var det under flera år?
Det här var under ett år.
Under ett år, ja. Okej.
Så någonstans typ 2012 kom du till Sverige då? Eller?
Ja, 2012. Ja. Mellan 2012 och 2013. Ja. Och då hamnade vi här i Sverige. Och man är riktigt tacksam att man är här idag. Man har fått utbildning, man har fått hjälp tills man har lärt sig språket. Men det har varit en utmaning.
Alltså jag måste bara fråga dig, vilken utmaning? För det svenska är väl det märkligaste språket du kunde komma på. Kom du vintertid eller sommartid i Sverige?
Det var vintertid.
Alltså mörkt, kallt.
Alltså jag frös, aldrig sett snö innan. Ja. Så när jag såg snön här, jag bara wow, vad häftigt.
Har du provat att åka skidor någon gång?
Ja, det slutade med att jag bryter min arm.
Och
det var på nybörjare, vad heter det nu igen, backen. Liksom.
Ja, okej, en lättare backe. Ja, vilken bakgrund, men otroligt fantastiskt ändå att det slutade så väl att ni kom hit. Och att din familj och din pappa då hade lyckats spara den här summan som möjliggjorde det. Mm. Fantastiskt, men fruktansvärd upplevelse. Jag vet ju att du är väldigt intresserad av det här med privatekonomi och sparande. Mm. Utöver det, för det ska vi prata lite mer om sen. Vad gör du på fritiden när du inte jobbar här i Nordea?
Mm, absolut. Så jag har många intressen, bland annat börsen, investeringar, som tar en del av min fritid. Bland annat sitter jag och analyserar bolag i flera timmar liksom, om dagen och följer marknadens regelbundet. Och marknadens utveckling, klart. Och jag vet att en del personer i min ålder hade tyckt det där är så tråkigt liksom, att sitta så där många timmar framför till exempel en skärm och läsa rapporter och hur det går i marknaden. Men man gör det man känner sig bekväm med. Och jag känner mig liksom, att jag tillhör den här livsstilen. Och förutom det så läser jag mycket böcker och bläddrar runt liksom, filosofiböcker, mycket ekonomiböcker. Det är historisk.
En bildad kille, det är bra.
Ja, och det är faktiskt, det här intressen kom när jag var 15-16 år. Så alltså, typ jag skulle aldrig, förut tänkte jag aldrig att jag kommer vara den killen som sitter och läser böcker och kollar på marknaden, men det bara kom upp liksom.
Men hur kom det sig då? Att du blev så intresserad av
det? Alltså, först började jag med att alla vill ha pengar. Jag kan säga sådär. Jag läste något om ränta på ränta-effekten.
Okay.
Och det är faktiskt som har väckt mitt intresse. Och att lära mig mer om detta ämne. Och friheten som pengar kan ge oss människor. Det var precis som jag sa till dig i början där, Anders. Hade inte min pappa haft pengar, jag hade inte kunnat lämna vid nödvändig situation. Liksom. Ja,
för det här är intressant, vad som fick dig att bli intresserad av just ekonomi och sparande. Så ska jag säga att pappans exempel spelade uppenbarligen en roll, om jag förstår det rätt.
Mm,
men sen att du förstod, det här vill jag ta tag i själv. Var det liksom när det klickade med ränta på ränta-effekten eller var det någon andra grej? Kan du sätta fingret på vad det var som gjorde dig intresserad av just sparande och ekonomi?
Jag skulle säga framtiden. Mm. Det som fick mig mest att bli intresserad av sparande och ekonomi. Jag är en person som gillar att planera mina dagar, mina år framöver. Så tänkte jag att jag vill vara en ekonomisk oberoende. Där jag lever liksom resten av mitt liv efter pensionen. Eller kanske om jag pensionerar mig lite tidigare än så. På någon strand med öl i handen. Eller, ja.
Det låter riktigt nice.
Lite så liksom.
Kommer tröttna efter en vecka.
Ja, då får jag gå tillbaka och jobba.
Eller ha med en massa böcker.
Mm.
Men jag tänker en sak, det här med privatekonomi, det lär man ju inte så mycket i grundskolan idag. Kanske lite grann, jag vet att på hemkunskapen till exempel. Men hur tror du att man som ung kan bli motiverad att lära sig mer om det här och kanske komma igång och spara?
Absolut. Så det jag märkt i skolan, lär vi oss det ämnen som oftast behövs i systemet. Och privatekonomi är en jätteviktig grej att vi lär oss till framtida studenter. För att efter skolan, när du ska in i universitet, då ska du kunna bo själv. Du ska veta hur du ska hantera dina kostnader. Du kommer få elräkning eller du kommer få massa med andra fakturer liksom. Hur kan du hantera det om du inte har en bakgrund eller en utbildning som hjälper dig i universitetet att göra det? Liksom? Och idag för studenter är också en utmaning på hur det här med det här trenden med buy now and pay later. Mm. Alltså till och med om du ska fixa dina naglar är det buy now, pay later. Du ska klippa ditt hår. Det ska finnas utbildningar för att förklara till alla dessa studenter att okay, men hur mycket räntan kommer att betala för det här.
Och den effektiva räntan, vad är det?
Precis. Mm. Det där
vad fick dig att förstå det här? För det är en läskig trend där vi kan se att fler unga hamnar hos kronofogden på grund av så här knasiga konsumtionslån. Vad fick dig att förstå att det där är ingen bra alternativ?
Jag har haft många kompisar som följer den här trenden och köper en Louis Vuitton väska för 15-20 000 kronor för att försöka väcka andras verksamhet. Och sen kommer den här kompisen och ställer frågan, men bror, har du typ 1500 kronor den här månaden? Då frågar jag, men absolut, varför? Då behöver jag betala. Då tänker jag, men behöver du verkligen den där väskan? Jag kan absolut låna, men hur länge ska du låna av mig de här pengarna? Så det är det här som väckte mitt intresse kring buy now and
pay later. Du kunde se konsekvenserna hos dina vänner som försökte se rika ut men gjorde sig själva fattigare i realiteten.
Precis, och det kanske är en bra tjänst om du kan absolut betala fakturan i rätt bra tid. Ifall du vill kanske köpa upp en, vi säger om du ska köpa en tröja och du inte är lite osäker på storleken, så kan du köpa via buy now and pay later. Men det är också det här, man gör kreditupplysning på personen och får många kreditupplysningar på det som en person, som en ung kille, så kommer du ha det svårt att köpa bostadsrätt i framtiden. Ja, men din kreditskår är inte det bästa. Du har försökt att köpa typ tröjor via buy now and pay later flera gånger.
Hur kommer det sig att du började på Nordea?
Det är också mitt intresse. Jag gillar att jobba med företag. Och det är allt det här med, som sagt, rapporter, kolla omsättningen i ett företag och så. Så jag såg en annons och jag hade en kompis som jobbade på Nordea. Då sa jag till henne, skulle du kunna rekommendera mig till det här jobbet? Så bara skicka in din ansökan. Och jag har Nordea privat och jag har haft mycket kontakt med Nordea som väckte också mitt intresse hur bra banken är som en stor bank.
Men hade du utbildning? Eller för du sa att det var svårt att få utbildning när ni var på resande fot. Hur kom du ikapp det där?
Jag har gymnasieutbildning.
Ja.
Jag har inte börjat plugga i universitetet än, men planen är att jag ska börja plugga i universitetet.
Spännande.
För att jag har större planer att göra i banken. Jag vill stanna kvar här och jobba kanske med fondförvaltning i framtiden och så.
Det hoppas vi att du vill stanna kvar här.
Jag förväntar mig stordåd.
Ja, verkligen.
Så målet är att börja plugga, jobba kvar, utveckla mig vidare i banken. Och då hur jag kom in i banken, det var det här att rekommendation av min kompis. Men jag har alltid velat jobba just Nordea av alla andra banker.
Härligt. Jag har förstått att du är engagerad i unga aktiespararna.
Mm.
Berätta lite, vi gillar ju dem, vi har ju ett samarbete med dem. Berätta lite grann, vad gör du där och hur funkar det?
Absolut, så Unga Aktiesparare är en ideell organisation där vi fokuserar på att utbilda ungdomar om aktier, fonder och privatekonomi. Och vi kör båda digitalt och fysiskt. Så egentligen idag har jag två olika roller i Unga Aktiesparare. Där jag är en valberedningsledamot och även en ordförande och grundare till en lokal avdelning som finns i Eskilstuna. Organisationen har haft ett bra samarbete med oss idag på Nordea. Där många av våra lokalavdelningar från olika städer i landet har fått låna till exempel Nordeas kontorer. De har fått låna material av oss. Många av mina kollegor som är rådgivare har fått vara med och föreläsa och vi har även publicerat utbildningar, till exempel fondskola på stadsskola i vår hemsida, Unga Aktiesparare. Och även haft några utbildningar där Anders föreläser.
Oh, precis, då hade jag senast om beteendeekonomi.
We love Unga Aktiesparare, ja. Det har varit jättebra. Vi tycker det är en bra, liksom, bra engagemang bland dem och det är ett bra initiativ.
Mm.
Men hur kom det sig att du började engagera dig i just Unga Aktiesparare?
Det var en riktigt bra fråga. Så egentligen i Eskilstuna, när jag fick mitt intresse för ekonomi och sparande så fanns det inte direkt en typ vänner som man kunde diskutera aktier och sparande med i mina 18-17 års ålder där. Så fick jag åka till Stockholm flera gånger. Ta typ tåg eller åka min egen bil för att vara med och lyssna på en utbildning och så. Men på lång sikt, det blev kostnad för mig. Då jag bara, jag måste hitta någon lösning. Och då träffade jag på en tjej som hade också samma intresse. Och då sa vi, ja, men vi startar en lokal avdelning i Eskilstuna. Och skickade vi in en ansökan till Unga Aktiesparare att vi vill driva en lokal avdelning. Idag har vi nästan 85 medlemmar just i Eskilstuna.
Fantastiskt.
Wow, så bra. Där. Otroligt, vilket... Alltså, jag är imponerad, vilket driv du har.
Det kändes att det är dags nu liksom, ja. Att kunna. Så det blir det här att jag får kunskapen och delar med mig kunskapen. Nu kör vi events. Jag brukar själv utbilda ungdomar i Eskilstuna. Typ man kör egen utbildning inom lokalavdelningen. Vi har haft många intressanta företagsbesök. Där en företagsledare berättar om hans resa och inspirerar på de här ungdomarna som vill bli aktiesparare i framtiden.
Suverän.
Ja, är det fantastiskt. Så bra förebild för många unga idag. Hoppas att de lyssnar på det avsnittet. Men jag vet att du hade ett väldigt tydligt sparmål också, Aldin. Kan du inte berätta lite om det? Du ville köpa en bostadsrätt.
Det var mitt första mål. Och nu har man lyckats liksom att köpa sin första bostadsrätt.
Grattis.
Tack så mycket. Så för många är inte det direkt det här typ liksom, största målet. Men för mig och min bakgrund så är det något stort. Liksom, efter man har fått flytta hit från ett krig och så. Så vi människor fungerar med mål. Och att sätta upp... ett mål, till exempel så fort när du vaknar upp på morgonen, bädda sängen, det är ett mål. Så man lyckas att göra av det här målet så, kan man klara, alltså, så kommer man klara av att göra större mål. Målet var inte direkt enkelt för att jag förstår mig inte direkt i hur bostadsmarknaden fungerar. Så jag var tvungen att sätta mig och kolla igenom, liksom söka på Google, läsa. Tills jag bokade ett möte med en rådgivare i Eskilstuna. Bara så jag får det förklarat vad jag behöver göra. Så jag hade möte med en riktigt bra kollega till mig som jobbar kvar på banken idag som gav mig lite rådgivning. Och det var också Nordea. Hon jobbar på Nordea som sagt. Hon berättade lite om vad jag behöver göra, vad jag behöver tänka på liksom. Och då jag bara, jag kan inte ha mina pengar stående. Alltså jag jobbade båda som fritidsledare då och jobbade jag som... alltså jag säljade. Så jag försökte spara så mycket pengar som möjligt. Och det var då i början av corona. Liksom. Det var trenden på när allt gick upp. Jag var rätt för riskerna. Så jag bara, hur ska jag kunna exponera mina pengar? Så jag inte lägger allt i samma korg. Liksom. Och så köpte jag några investmentbolag. Köpte jag några fonder, indexfonder. ett av dessa bolag som jag hade, som också fick mig att säga typ wow, det var Kinnevik. Och då ägde de aktier i Zalando, eller de hade kapital i Zalando. Så fick jag ett meddelande om du vill liksom antingen lösa ut de här aktierna, så du äger de aktier som Kinnevik hade, för att Kinnevik hade beslutat att dela ut de här innehavet till deras aktieägare. Eller vill du ha pengar istället? Så valde jag att ta ut pengar. Och när jag såg hur mycket pengar jag fick som utdelning av Kinnevik, då tänkte jag, alltså,
då blir det på riktigt plötsligt.
Då, exakt, då blir det på riktigt. Jag bara, det här är absolut inte skoj, och man kan verkligen sin grej i marknaden och så. Det var båda tur. Men den här händelsen fick mig att lära mig ännu mer om hur allt fungerar. Så det var där, det var så det började helt enkelt.
Du har ju pratat mycket om att det är viktigt att ha ett sparmål, Aldin. Men hur tänker du kring det här med sparstrategier? Hur kan man till exempel minska riskerna som ung?
Det var precis som vi pratade om i början där, Erika. Så egentligen, om man ska minska riskerna som ung när det gäller sparstrategier, om man nu investerar i till exempel fonder, säg till att du har olika fonder. Liksom. Ha en, nu är det här ingen rekommendation, så, men fördela din sparplan. Ha fond inom till exempel småbolag, tillväxtfond. Ha en blandfond liksom, där fem exponering mot räntor och aktier. Ha investmentbolag i din portfölj. Om du inte förstår det direkt på att, hur man köper enskild aktie. För att ha egen aktieportfölj krävs tid. Krävs att du läser marknadsrapporter. Krävs att du måste gå igenom när ett bolag rapporterar resultat och kolla vad som är ändrat, vad som är svagast i bolaget. Liksom. Så ha en tydlig plan på vad du vill äga. Gå inte direkt på alla de här. Typ, om en, din granne kommer och säger, ja, jag har köpt den här aktien, de kommer att flyga upp nästa dag.
Nej, precis. Det är mycket psykologi bakom det där också.
Precis, så gör inte som din granne säger, för att din granne har ingen erfarenhet av aktier. Han har också fått höra det av hans grannes granne. Liksom. Så det är mycket det här. Börja med fonder. Om du är osäker, prata med en rådgivare på din bank. Eller läs på innan du går in på aktiemarknaden eller ja, fondmarknaden.
Du pratar ju väldigt mycket om det, Anders, att det här med psykologi påverkar våra beslut kring sparande. Exakt. Och investeringar. Vad skulle du säga om det som Aldin sa nu, Anders?
Jo, men alltså, du har ju helt rätt, Aldin, att man hör grejer och så någon som säger, titta, här är värsta kursraketen, och man tänker, här har vi en uppsida utan att fullt förstå vad det är för risker man tar. Hur har du kunnat hantera känslorna i förhållande till när det är dags att köpa och sälja olika innehav?
Det var en bra fråga. Nej, men jag brukar köra den här strategin. Om jag äger ett bolag och som sagt, jag vet att bolaget är stabil. Stabila rapporter. Det kan hända att vissa rapporter är svaga, speciellt nu under, när det är höga räntor och inflation. Så kommer vissa bolag att rapportera lite svagare resultat än vanligt. Men det är inget som skrämmer mig. Aktiekursen kanske går ner på 3-4%. Men jag är fortfarande långsiktigt. Jag går inte efter vad aktiekursen liksom ser ut. Jag går efter bolagets resultat. Och det händer också att omring oss, det finns människor som skrämmer. Typ, aktiemarknaden, det är inget man ska vara inne på. Liksom. Ja, men det här aktien du äger, kolla, den har typ dippat 5-6%. Men om du kollar långsiktigt, om jag äger ett bolag för att jag ska vara en ägare i bolaget, jag är inte där för att äga aktiekursen. Mm. Jag är där som en, du får ta det sådär.
Oavsett, jag tycker om resultatet, du är inte där för att äga aktiekursen. Du är där för bolaget. Det var snyggt.
Precis, så jag är där som en delägare i bolaget. Jag ser det som mitt eget bolag. Och man ska, alltså det finns många andra grejer man ska ha hänsyn till liksom, och inte bara att typ kolla styrelsen i bolaget och lite så. Så låt inte aktiekursen skrämma dig så länge det är bra bolag. Men det finns också bolag där aktien bara stiger upp och som Anders säger, psykologin säger, men jag köper den här aktien, jag kommer också gå upp med alla andra människor. Men när jag köper den aktien så droppar allt och alla människor säljer samtidigt. Och det här har hänt, jättemånga av mina vänner.
Ja.
Och efter det där, då får man den här chocken. Ja, men jag kommer aldrig vara med på aktiemarknaden.
Just det, bränd och så drar man.
Ja, man blir skrämd också.
Men hur lyckas du vara så tänka långsiktigt då? För det här är ju svårt. Det är lätt att vara långsiktig när det går bra. Men när det går dåligt så blir det plötsligt svårt att vara långsiktig. Hur gör du för att kunna ha liksom siktet inställt rätt och, strategi, och bibehålla en strategi?
Jag försöker undvika, skulle säga, vad till exempel vissa analytiker säger, men sälj den här aktien. Och jag försöker undvika sådana rapporter. Alltså jag gör min egen analys. Som sagt, hur jag blir långsiktig, det som jag bolagets rapporterar, jag kollar på bolagets rapport. Jag har i min strategi, jag försöker hålla mig alltid att 5 år och plus. Om ett bolag lyckas att rapportera svaga resultat alltså efter flera kvartaler i rad, då kanske säger jag, jag borde ta extra tid på det här. Är det dags att sälja? Så man gör liksom även analys när man ska sälja. Men allt är psykologin liksom. Jag kan prata om långsiktigt hur mycket som helst, men jag vet att ibland när jag kollar på mitt innehav, jag ser att de senaste veckorna har inte gått så bra för mitt innehav. Inte många innehav heller, på grund av inflation, räntor och allt det här. Men då tänker jag, borde jag verkligen sälja nu när allt går ner? Ekonomin kommer att återhämta sig. Om inte idag, imorgon. Om inte imorgon, om några månader liksom. Och då kommer att allt går upp. Alltså aktiemarknaden följer oftast hur makroekonomin fungerar.
Men då kommer följdfrågan här. När det är tufft som det är just nu. Vad har du för spartips nu i tuffare tider? För det är ju det är lite tuffare tider. Folk har fått mindre pengar över efter ränta, mat och bensin. Sen är det typ slut. Men hur gör du för att spara pengar?
Så jag kan börja med att säga, sparande ska skapas genom att spendera mindre. Du kan, till exempel, du kan spendera mindre om du önskar mindre. Du önskar mindre om du bryr dig mindre om vad andra tänker och tycker. Liksom.
Det är väldigt klokt.
Det har du.
Ja.
Så om jag vet att det är tuffa tider, jag behöver inte ha typ, det dyraste märkesväska. Och som sagt, vi människor skräver generellt efter att bli respekterade och beundrade av andra. Och att använda pengar för att köpa dyra saker kan ge mindre av det än vad man föreställer sig. Om respekt och beundran är målet, så borde vi vara försiktiga med hur vi söker det. Ödmjukhet och empati kommer att ge oss människor mer respekt till andra än bilens hästkrafter någonsin kommer att göra. Så låt inte den här trenden att jag har en dyr bil eller jag kan köpa det dyraste väskan manipulera dig. Så min tips är, som sagt, önska det mindre. Då kommer du kunna spara betydligt mer än vanligt.
Fick höra ett kul citat. Don't go broke trying to look rich.
Precis. Precis.
Så, men det här är väldigt kloka råd. Ja, väldigt insiktsfullt att komma med där. Ja. Och när du pratar med dina vänner om ekonomi, för det låter som att du säger också att vissa vänner har ju gått på det där med att köpa en dyr väska fast de inte har råd. Vad lyckas du säga? Hur når du fram till dem, om man säger så?
Alltså, vissa tar det där som att kolla vad snål du är, Aldin.
Aha.
Du tänker spara pengar resten av ditt liv. Men det handlar inte om det liksom. Så jag försöker förklara till dem hela situationen. Typ att du sparar pengar nu. Du kanske inte behöver spara allting. Men du måste ha någonting sparat. För just där, allt kan hända. Du behöver kanske köpa en ny tv. Eller du kan investera för framtiden. För att vi unga oftast tänker inte på hur det kommer se ut om 20-25 år. Då räknar man inte med liksom, hur mitt liv kommer se ut när jag blir 45 eller 50. Om man har sparat pengar under alla dessa år, så kommer man ha det betydligt mycket enklare än folk som bara jobbar 8 timmar om dagen. Där jag vet att jag kan gå ner i mina timmar och jobba kanske 2-3 dagar i veckan. Som en behovanställd liksom. Och då tänker man, jag borde ha lyssnat på Aldins råd.
Ja, precis så.
Men vi väldigt kloka råd, och du är fortfarande så himla ung. Vi är ju den här, du sa 45, 50, ja, typ. Där ungefär 40-ish någonting. Men du pratar ju väldigt mycket om det här, Anders, också. Få koll och ta kontroll. Det är precis det som du säger, fast med dina egna ord. Och att man ska tänka på att det är viktigt att ha en buffert. Och... Vad skulle du vilja säga, Anders?
Ja, men det här är ju som ljuv musik. Det här är, jag önskar att fler, och det här är ju fantastiskt att du pratar om det här med dina vänner, att du startat en grupp om unga aktiesparare i din lilla liksom enhet där du är. Det här budskapet behöver vara tydligt för ungdomar. Jag tror som du säger, man har inte levt så länge, så att föreställa sig 25 år, när man är 25 år, det är en hel livstid. Så att kunna tänka långsiktigt och framåt i den åldern, de blir vinnarna.
Och för att man ska nå dit, jag säger inte att man ska snåla på sig själv. Investera i dig själv. Du kan investera i dig själv, inte genom att köpa en väska som kostar hur många tusenlappar som helst. Du kan boka en resa med din mamma eller pappa eller en kompis. Njuta av tiden. Skapa minne för livet. För att så väskor, bilar, det är verktyg som inte skapar någon minne. Och som Anders brukar alltid föreläsa, använd pengar för att slösa på dig själv och andra.
Ja, och få upplevelser tillsammans. Det är det som skapar fina minnen och lycka.
Det blir så att upplevelser brukar öka i värde med tiden, medan saker tenderar att minska i värde med tiden. Så det ska man göra en smart investering, så det är snarare upplevelser och sådana saker.
Vi skulle kunna sitta här i flera timmar och prata, känns det som. Men vad skulle du nu vilja skicka med till de som lyssnar på det här avsnittet? Lite tips så här på vägen.
Absolut. Så jag skulle säga att vi är i tuffa tider. Och de här tiderna kommer vara både kunskap och erfarenhet för oss som är unga och äldre framöver. Man brukar inte uppleva inflation och höga räntor så ofta i sitt liv. Men det gäller bara att kämpa, spara pengar. Försök och har man krediter, betala av alla dessa lån. För att räntorna kommer bli högre. Det är en till räntehöjning antar jag. Och försök att slösa dina pengar på något vettigt. Istället för att du ska köpa meningslösa saker, ska jag säga. Och investera.
Avsnittet är inte slut än, för vi har dagens begrepp, Anders.
Dagens begrepp, alltid så spännande. Och det här är väldigt passande, för det här stämmer väldigt överens med vad vi precis har pratat om. Portföljförvaltning.
Det låter tungt.
Ja, det är lite tungt, men det handlar om att när man har en bra investeringsportfölj, det är inte bara en samling bra aktier, utan det är en bra samling med bra aktier. Det är alltså en kombination med aktier som kompletterar varandra. Att helt enkelt ha en bunt med sina favoritaktier i en hög, det behöver inte betyda att det är en bra portfölj. Och man siktar inte bara på bästa möjliga avkastning, man siktar alltså på bästa möjliga riskjusterade avkastning. Alltså så bra avkastning som möjligt givet den risk man är beredd att ta. Det är det man siktar på när man skapar en investeringsportfölj. Och de bästa investerare jag känner, de tänker alltså risk först. Och sen får avkastningen bli det som matchar den risken. Och du kanske hör någon som berättar så här, åh titta vilken bra avkastning jag fått. Och då ska följdfrågan bli, vilken risk tog du?
Yes.
För om de inte kan svara på den frågan, då var det bara ren tur. Det kunde lika gärna gått ner lika mycket. Så det där är viktigt att man tänker risk först. Men så här, portföljförvaltning, det handlar om att förstå, var kommer risken ifrån? Och hur kan jag få bort den risk jag inte vill ta? Då tar jag fyra små enkla steg till det här. Första är, istället för att bara investera i ett företag, så investera i flera i samma bransch. Alltså istället för bara H&M till exempel, om man tycker att klädbranschen är intressant. Ta H&M, Lindex och Kappahl. Då får du liksom en liten spridning, så du slipper den bolagsspecifika risken. Den vill du tvätta bort. Men då har du ju en branschspecifik risk. Det kanske du vill ha. Eller så går vi till steg två. Att du kan sprida ut till flera branscher. Till exempel du går till telekom och till medicin och till verkstad. Och då har du flera branscher och sprider ut så att du inte får en bolagsspecifik risk. Men då kanske du har en landspecifik risk. Det kanske du vill ha. Men om du inte vill ha det, då går du till steg tre. Du går till flera regioner. Du kanske investerar i Europa, USA, vad vet jag, tillväxtregioner. Och då får du liksom en sorts bred aktierisk som liksom är marknadsrisken i aktierna. Och det kanske du vill ha. Eller så kan du gå till steg fyra och tillägga andra typer av värdepapper, andra tillgångslag som räntor eller råvaror eller fastigheter. Och då får du ju verkligen marknadsrisken till slut. Så det här är olika steg för att sprida risken och få en bred och fin diversifierad aktie eller tillgångsportfölj. Och då kan folk fråga mig ibland, men ska man köpa de här aktierna eller ska man köpa fonder? För det kan man ju välja mellan.
Ja, men precis. Ja.
Och då brukar jag säga, jo, men du kan, det är ungefär som att baka sin egen tårta.
Nu kommer den där igen, det är väldigt bra.
Visst är den bra?
Yes.
Och om du har bra ingredienser och ett bra recept, då kan du ju baka en väldigt god tårta. Men det kommer ju inte utan ansträngning. Och man måste testa lite grann. Annars så kan man gå direkt till en konditor som man tycker är bra och köpa en tårta som man förväntar sig, det här kommer ju bli bra, vilket det ofta blir. Och så, då får man betala en avgift för det. Det är inte konstigt än så. Så att det här är ju helt upp till en själv, och det viktiga är att man ger sina besparingar en möjlighet att växa till en så bra, till en anpassad risknivå som passar dig. Och där kommer alltså portföljförvaltningen in.
Vad säger du om det, Aldin?
Jag håller med Anders där, så det är goda ord och tips liksom.
Mm. Väldigt bra. Ja, men då säger vi tack för idag. Tack för att ni har lyssnat. Och framförallt stort tack Aldin för att du gästade oss idag och för att vi fick höra din historia.
Tack för att du fick komma.
Och hoppas verkligen fler kan ta del av den nu. Och varmt lycka till i framtiden.
Tack så mycket.
Det kommer gå jättebra för dig. Tack för att ni har lyssnat och prenumerera gärna på Sparpepp i din poddapp så missar du inga nya avsnitt. Och kolla även in Nordeas sociala medier och nordea.se för mer inspiration och tips. Och har du en fråga till Anders Stenkrona så kan du gärna mejla till sparpepp@nordea.se så kanske vi tar upp den här i podden.
Jajamän.
Då säger vi, ha det fint!
Ha det bra!
Du har lyssnat på Nordeas podd Sparpepp. Podden för dig som vill lära dig mer om privatekonomi, sparande och investeringar.